There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du ska få säga den enkla frasen: jag heter Mats Lekander och du lyssnar på Maratonpodden.
Jag heter Mats Lekander och du lyssnar på Maratonpodden.
Snyggt. Då var vi
gör sådana, för jag, nu är jag lite speedad så att du får dämpa.
Vill du komma ner i varv?
Nej då, nej. Tvärtom. Men du kanske vill att jag kommer ner i varv.
Nej. Och så sitter du där med kaffet där.
Det är, ja, men, blir ännu värre. Vi gör röstinspelningar, ska jag bara säga, av människor när de är sjuka eller när vi har gjort dem experimentellt sjuka. För vi undersöker immunsystemets påverkan på hjärnan. Mm. Bland annat. Och då vill vi också veta hur man kan se när en annan människa är sjuk och potentiellt smittsam eller frisk. Så tar vi foton när vi gör analyser av ens hållning och ens rörelsemönster när man går. Och då vi tar också luktprov och så gör vi röstinspelningar på det där sättet. Folk säger samma sak och sen ska vi se om andra människor kan höra att den här människan har en sjukdomsreaktion. Så. Nej, men, spännande område.
Du bara liksom kastar ur dig så otroligt intressanta saker här. Så att vi återkommer till det. Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden. En podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Du som lyssnar på det här har garanterat sett minst en larmrubrik i media på temat hälsa. Eller sett ett inlägg i sociala medier där det varnas för det ena och det andra livsmedlet. Frågan är om inte alla dessa larm gör oss sjukare än om vi hade sluppit dem. Och jag är säkert inte ensam om att i perioder sova mindre bra samt ha en stressig vardag. Och frågan är då hur immunsystemet och hjärnans funktion påverkas av det här. Särskilt om stressen och den dåliga sömnen får pågå under en längre tid. Ja, det här är några av alla de oerhört intressanta saker som jag tänkte djupdyka i idag tillsammans med min gäst Mats Lekander som är professor i hälsopsykologi. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Och du kastade ur dig en väldigt intressant sak här innan jag läste introt. Att man kan höra och se på en person om den har en infektion. Och då vill jag veta, vad tänker du när du ser mig och hör mig?
Jag tycker, det blir nästan svårt att svara neutralt. Jag tycker det ser toppfrisk ut. Yeah. Och skulle verkligen inte misstänka infektion eller någonting liknande. Och det är klart att människor varierar ju så himla mycket hur de ser ut. Men om jag kanske kände dig väl så skulle jag ha större anledning till att vid ett visst tillfälle kanske misstänka att du möjligtvis hade ett förkylningsvirus som jag borde passa mig för eller inte. Så när man jämför det lite noggrannare då som vi har gjort med utseende och hållning och gångmönster, lukt och röst, apropå det här mediet då. Då ser vi oftast att man är lite bättre på att skilja sjuk från frisk än slumpen. Det är inga jätteeffekter, men man är lite känslig för sjukdomstecken i ansiktet till exempel. Så att Vi har ju inte träffats förut, men du kanske tycker jag ser lite trött ut eller någonting annat. Så trötthet, så här, hur ögonen är formade, hur öppnar de med mungiporna, är de neråt eller inte, vilken färg är det på kinderna till exempel. Den här typen av saker tolkar vi också i termer av hälsa. Och då kan vi då med de här små ledtrådarna dra slutsatser om att andra människor kanske inte är helt friska. Och då kan det ju vara ett sätt att hålla sig frisk. Att man faktiskt anar när man ska ha lite större avstånd från någon annan. Så det vi har visat är att man kan upptäcka sjukdom hos andra genom syn och lukt. Och vi testar hörsel nu då. Och det man vet är att det här hänger mycket ihop med attityder till andra människor. Alltså en som verkar friskare blir lite, uppfattar man dels som mer attraktiv faktiskt. Det är ganska starkt samband. Men också kanske lite mer pålitlig och någon man kan närma sig. Och det man tror men inte vet, det är att det här är ett sätt vi har med oss evolutionärt för att hålla oss friska. Infektion är farligt. Alltså kan det vara bra att även utnyttja beteendet och läsa av det.
Jag har så många följdfrågor nu.
Underbart, ja. Kör.
Nej, men du nämnde rörelsemönster, tror jag du sa. Hur rör sig en person som inte är helt frisk då?
Jag ska säga att i vårt fall, när vi säger inte helt frisk, då har vi en modell för det. Som är att vi gör folk tillfälligt sjuka med ett litet bakteriefragment. Så det är en del av en bakteriecellvägg. Det är alltså inte en hel bakterie, så vi injicerar inte. Vi gör
inget
inte folk...
covid-virus ni kör?
Inte ännu. Och inte just covid, men det är en bra fråga.
Ja.
Extremt bra. Därför att vi vet för lite om hur hjärnan och beteendet påverkas av olika smittämnen. Men vi använder ett vanligt förekommande ämne som är ungefär det som man mår väldigt illa av om man får skämd mat, om vi förenklar det mycket. Eller det liknar det om man får en bakteriell infektion av något slag. Men alltså grunden är det som alla känner igen, att man känner sig sjuk, man blir trött, man blir lite sömnig, man är lite negativ och nedstämd, man blir smärtkänslig. Ja, man känner sig sjuk, kort sagt.
Ja, man drar sig undan kanske och vill vara för sig själv.
Exakt, extremt bra poäng, för det hör verkligen till det här också, att vi blir lite picky med vem vi vill vara nära. I grunden är nog att vi vill inte gå på cocktailparty, men vi kanske vill bli omhändertagna av någon vi litar på. Sådär, så att vi reglerar det där, det gör djur också. Drar sig undan från allmänna kontakter, men närma sig sådana som de kan få liksom trygghet av. Sådär. Så det är nog en viktig fråga. Så att det är liksom, med sjuk i det här fallet så menar vi den här infektionsliknande tillfälliga tillståndet.
Ja.
Men i alla fall, då ser vi att folk rör sig då på ett annat sätt. Det mäter vi objektivt med en viss kamera. Så att man går lite stelare, svingar armarna mindre, flexar mindre, har kortare steg och långsammare steg. Dessutom så tappar man huvudet lite grann. Så här, nu försöker jag, nu vill säga dig i alla fall.
Just det, att
böjer ner huvudet lite. Vilket liknar, tycker jag är intressant, nog hur konstnärer i alla tider har målat personer som är nedstämda eller sjuka, att man har det här tappet, en förändrad hållning. Så det kan vi visa att man har. Och det stämmer då, det liknar hur det är vid depression eller vissa typer av infektionssjukdomar. Så det finns något allmänt i det här sjukdomsreaktionen och lite generellt sjuk, generellt mer frisk sådär.
Men varierar det här mellan olika individer hur mycket det syns på någon, hur sjuk den är?
Mycket. Vi fattar ingenting för att sammanfatta forskningsläget. Det är också en extremt bra fråga, därför att en del människor, de blir så himla påverkade av den här inflammationsreaktionen som är det som händer i kroppen när vi sätter igång det här. En del, vi kan knappt mäta någonting i blodet, en liten förändring men kanske inte så stor. Men en del människor som har en stor förändring i mätt i blodet blir inte så påverkade i hjärnan. Det vill säga att de säger att nej, känner mig ungefär som vanligt och de blir inte så smärtkänsliga. Och inte lika trötta och inte lika påverkade i gångmönster. Så att det är så extremt intressant varför vi är så olika.
Och de är väl livsfarliga, kan jag tänka mig, på en arbetsplats. Ja, om de har många människor runt omkring sig. Ja. Alltså de som inte känner någonting går till jobbet ändå.
Eller hur? Ja. Det är nedsidan. Samtidigt ska vi inte vara för känsliga för att om vi reagerar på minsta förändring i kroppen, det blir ju inget liv av det riktigt.
Inget kul samhälle heller.
Nej, verkligen inte. Det är bättre med lite av de där. Ja. Vi behöver några av de där som liksom biter ihop lagom mycket, tänker jag. Associerar inte du till hur du står ut med vid löpning sådär då? Hur hanterar du protestsignalerna från kroppen, som jag gissar att du är en erfaren löpare, det är ju inte jag, men...
Jo, men det tror jag att du är. Jag har hört en fågel viska i mitt öra. Att du har ett klipp i steget i alla fall. Nej, du ska få berätta mer om det. Jag ska svara på din fråga. Jo, på den tiden då jag sprang mer krävande pass, så absolut. Mm. Då måste man ju ta till olika tekniker på något sätt för att orka fortsätta. Så är det.
Lyssna lagom på något sätt.
Ja, och det här tar slut snart och så får man försöka avleda på något sätt. Men kan man se något samband där mellan människor som har en aktiv livsstil, tränar mycket och att man kanske är mindre påverkad av kroppens tillstånd?
Ja, men det tror jag man kan göra. Det finns inte undersökt med den här typen av experiment som vi pratar om. Det finns lite om sömn och så, men vi har faktiskt nosat på det där med fysisk aktivitet, men inte bara mest samlat in data, inte kunnat undersöka det riktigt ännu. Men vi vet ju att personer som har högre fysisk aktivitet, de känner sig generellt sett lite friskare. Inte bara att de är friskare på gruppnivå. Jag menar, de här hälsofördelarna kan också avspeglas i den här känslan av att man klarar av saker bättre och att man känner sig generellt sett lite friskare. Mm. Och det här tänker jag anknyter till temat med hur man ser ut och hur man rör sig. Därför att det är ju en viktig faktor när man är mer vältränad, att man är bekvämare men mindre stel och starkare och kanske och väl får en bättre hållning i sig också. Mm.
Jag tycker bara att det var spännande att du inte kunde med din erfarenhet då känna att jag ju faktiskt har väldigt mycket inflammation på gång.
Ja, du har infektion.
Ja, jag har ju en diskinfektion som är väldigt allvarlig och som jag äter antibiotika för.
Så att du har infektion. Ja.
Ja, så det är så här. Men,
och får du såna allmänna sjukdomssymptom av det, att du blir trött? Och,
mer att och jag tycker att det sätter sig på humöret och så. Men jag visar ju det då obviously inte i jobbet.
Nej, det är de
närstående hemma som får ta lite mer smällen på dåliga dagar.
Jag förstår.
Så. Men jag tror också att min motivation, att jag ändå har lite tillförsikt, för jag får ju ändå behandling, så att jag har goda förhoppningar om att det ska bli bra, och det kanske också spelar in i hur jag beter mig.
Ja, och man kan ju tänka sig, man får spekulera lite grann, att du ska ge efter för om det är smärta eller nedsändighet sådär då. Du skulle du ge efter för mycket för de här impulserna, då skulle ju inte det vara bra. Nej. Och skulle du helt ignorera sjukdomssignalerna, så skulle du kanske sabba för dig själv.
Ja.
Men den där avvägningen är superviktig, och då kanske du inte visar något som helst av de här tecknen på...
Nej. En fin frisyr, kanske smink och diverse saker också gör att man inte riktigt får en korrekt uppfattning om hur... Nu pratar jag inte bara om mig själv, utan andra människor också. Alltså hur man klär sig och... Eller, ja, det är bara min gissning. Du vet mer om hur det är.
Det gör det. Det spelar ju stor roll, och de här individuella skillnaderna är ju större. Alltså vi är väldigt olika, men som du säger, din familj kanske upptäcker här bättre av flera anledningar. Men jag tycker det finns en gammal intressant koppling till stress och stressbegreppet apropå det med det här utseende sådär. Och det är att en av, kanske den moderna stressforskningens fader, säger man ofta, Hans Selgen, österriker eller ungrare egentligen. När han träffade patienter på läkarutbildningen, så ställde han så kallade dumma frågor, berättade han sen då till lärarna, till professorerna på en infektionsklinik. Så här, varför ser alla sjuka människor likadana ut? Så här, det var inte det skulle handla om. Det skulle handla om vilken infektion utifrån symptomen som den här patienten visar då. Men han var så fascinerad av den här, att det fanns något lika, att folk var liksom ledsna och såg lite trötta ut och kanske lite gråare eller hade andra färger i ansiktet och så. Och det ledde sen vidare till hans intresse för det vi oftast pratar om, stressreaktioner, alltså mer psykosocial stress och så.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Det här ämnet, du är professor i hälsopsykologi. Vad innebär det?
Det är ett väldigt brett ämne och det handlar egentligen om sambandet mellan beteende, alltså psykologi. Både beteenden som man liksom utför, det som vi brukar kalla för overta eller manifesta beteenden, men också känslor och tankar. Alltså hur samspelar en människas psykologi och beteende med hälsa i övrigt. Och det kan till exempel vara, kan vi använda fysisk aktivitet för att påverka tillfrisknande eller motverka sjukdom? Kan vi motverka ohälsosamma stressreaktioner? Kan vi liksom motionera stresssystemen? Kan immunsystemet, eller hur påverkar immunsystemet hjärnan? Och därmed mina känslor och beteenden här som jag har pratat om. Mm. Så det är ett brett ämne egentligen om sambandet mellan psykologi och hälsa med påverkan åt båda hållen, om vi får uttrycka det så.
Hur kom det sig att du började intressera dig för det här? Finns det någon personlig anledning?
Ja, det gör det. Men i kortet var det så att jag hade stött på ett påstående i en bok när jag läste psykologi att man hade upptäckt att immunsystemets celler hade receptorer för ämnen som kunde utsöndras vid olika typer av känslotillstånd, alltså egentligen hormoner och neurotransmittorer och sådär. Och så det var bara ett kort påstående i en bok, och sen så under en övningssamtalsmetodik så fick jag så mystiska frågor när jag skulle föreställa en patient. Det var så ett rollspel så här då. Frågorna var så himla konstiga, så jag var tvungen att hitta på saker om den här personen jag föreställde. Så fick jag frågan om jag forskade. Jag var en läkare. Forskade jag? Ja, det gjorde jag. Jaha, om vad då? Då försökte, tänkte jag att jag hittade på något så krångligt som möjligt så att jag slipper de här frågorna. Och då sa jag det där. Ja, men jag forskar om hur immunsystemet påverkas av känslor och beteenden. Ja, jaha, vad intressant, sa den här personen. Så det blev ett långt samtal om det här som jag sen inte kunde släppa. Så jag bytte helt inriktning från att bli en barnkliniker som jag hade tänkt, och la ner alldeles för mycket tid på att göra en examensuppsats om just det här ämnet. Och så tog jag av i tangentens riktning och har hållit på med det nu i hela mitt yrkesliv.
Ja, men det förstår jag, för det är ju väldigt intressant.
Ja.
Och det finns även en koppling till löpning här, har jag fått höra från Rakel Molin, en tidigare gäst som ju intensivt har lobbat för att du ska gästa.
Ja, det var ju roligt.
Ja, hon hälsar också till dig.
Alltså, tack så mycket.
Ja, klipp i steget, men har jag hört om också.
Jaha, ja, det var ju intressant. Nej, men jag är ingen löpare egentligen, skulle jag vilja säga. Men jag är en person som är aktiv, så att jag tycker att det är viktigt av många olika skäl såklart. Kanske framförallt ju mer man kan om hälsa, desto svårare blir det att inte vara fysiskt aktiv, om man uttrycker det så.
Och du om någon borde ju veta.
Ja, vars. Ja, kanske det. Men i alla fall så är ju det också med en aktiv livsstil, och jag har jobb både på Karolinska institutet och Stockholms universitet. Och då måste jag röra mig mellan de här ställena. Det blir helt hopplöst om jag inte kan cykla. Så därför är cykling en del av... Så att jag cyklar alltid hela året runt, för det är lättast för mig. Och då får jag motionen på köpet och ser tennisspelare. Men jag har aldrig gillat egentligen att springa. Men nu har jag testat lite på sistone och märker att det går ju ganska bra.
Du borde ha ganska bra kondition i alla fall.
Ja, men jag har det. Ja, men jag har det, och tennisen är ganska aktiv sådär då. Så att jag gillar att vara och anstränga mig. Ja. Helst när jag jagar en boll eller någonting. Men alltså, om jag bara springer rakt fram så kan jag tycka att det, eller vart man nu springer, kanske inte lika njutningsfullt. Men någonting triggades av att jag nu prövade på. Och en kollega till mig heter Leonie Balter. Hon är nederländsk mästare i maraton. Och hon frågade när vi var på en konferens för ett par månader sedan om inte hon och jag skulle springa lite tillsammans. Då fick ju hon springa extremt långsamt. Och jag fick springa extremt snabbt. Men då sprang vi, för mig, först sprang jag till hennes hotell och sen så sprang vi 8 kilometer på stranden i Rio de Janeiro. Det var inte helt fel sammanhang. Och då kände jag att det gick ju ändå ganska snabbt för mig att springa.
Ja,
skitlångsamt för henne. Men...
Ja, fast å andra sidan, är man mästarinna så...
Ja, men alltså, det är ju, hon är ju extrem då. Men, så att det här har väckt lite grann då träning. En annan typ av träningsvilja hos mig. Så det är min känsla för det där.
Ja, jag förstår. Stress har vi ju nämnt, och det är ju någonting som man hör dagligen, scrolla i sociala medier, man läser tidningar, ja, media handlar otroligt mycket om stress.
Ja.
Vad är stress egentligen?
Stress är i grunden en reaktion vi har på utmaningar eller hot. Alltså vi uppfattar någonting som utmanande eller hotfullt som kräver att vi då har en ansträngning, en kraft. Samlingen, mobilisering av energi för att möta den här utmaningen. Så att grunden är helt enkelt bara att någonting ska hända i kroppen och i vårt beteende såklart när vi utsätts för en utmaning. Och utmaningen kan ju vara förstås ett hot om våld eller någonting annat, men det kan också vara en situation på jobbet att vi ska... Jag är ju också en poddare som du vet. Så ibland kan det bli bråttom med förberedelser inför podden. Och så måste
jag vet
man
precis
då...
vad du menar.
Jag hoppades att du skulle att du skulle säga så. Nu vill jag inte. Jag ser att du har ett väldigt väl... Du ser väldigt väl förberedd ut.
Vet du när det här tillkom?
Nej.
För en och en halv timme sedan.
Ja, men ja, snyggt jobbat. Att, det ser ja, väldigt proffsigt ut.
Jag vet precis vad du menar. Ja,
men jag kommer ju in i det här då och då, kan jag säga, i alla fall. Så här. Ja. Och då måste jag ju, för att klara den här uppgiften, den här utmaningen, då måste jag ju snabbt sätta mig in i det här ämnet och läsa på. Och det skulle jag inte kunna göra på samma sätt om jag inte hade den här stressreaktionen som gör att jag koncentrerar mig, jag blir lite uppvarvad, jag kommer ihåg bättre, jag utnyttjar tiden, jag motstår frestelser och scrolla, vad man nu gör. Så att det, även för den här typen av små utmaningar så har man den här reaktionen. Och det är grunden i vad stress är, att möta utmaningar. Det kan till och med vara stiga upp på morgonen. Och sen kan det förstås också vara det andra perspektivet som mer handlar om långvarig stressbelastning, kanske med ett olyckligt arbetssätt eller olyckliga arbetsförhållanden eller vad det nu är vi pratar om.
Ekonomisk situation kanske,
ja,
eller
precis,
ja, tufft hem, vad som helst.
Ja, precis.
Allt möjligt.
Så grunden är det där, vårt sätt att hantera utmaningar, svara på att hantera utmaningar. Det är grunden. Men eftersom det då är ett sånt brett begrepp så sker det en slags utsmetning. Jag kallar det för stresssmetning. Där vad som helst går under det här begreppet stress. Utan att man specificerar om man menar de här vardagens små utmaningar och förtretligheter eller att lära sig, utvecklas, bli bättre. Eller om man menar det här som är med en för liten risk för ökad, alltså för ohälsa. Mm. Det vill säga då att man har otillräcklig återhämtning, väldigt stark belastning, oro på kvällen, kanske störd sömn. Och det är ju om det här håller på under väldigt lång tid som det här innebär en viss, inte alltid särskilt stor för övrigt, risk för ohälsa. Så att där har vi liksom helt olika typer av stress och stressreaktioner. Sen har vi dessutom diagnoser som vi syftar på ibland när vi säger, eller åtminstone läser stress. Det står i rubriken så här som, eller hur? Så står det så här, stress XY.
Ja.
Och då kanske vi helt plötsligt menar att man har en diagnos som utmattningssyndrom eller ett posttraumatiskt stresstillstånd, en stressstörning, eller någonting annat. Och det är det här som blir så olyckligt, därför att då är det som att vardagens utmaningar som vi alla måste ta oss igenom, inklusive ges ut på den där ibland förhatliga brunnan. Jag vill ju inte trampa dig på tårna här.
Det är ingen fara.
Nej. Du kanske också känner motstånd eller har gjort det.
Jag springer inte alls just nu för övrigt.
Nej, jag förstår dem med ryggen.
Ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Det kommer inte lätt för mig.
Nej.
För vissa verkar göra det, inte för mig. Säkert evolutionärt.
Ja, men eller hur?
Man vill göra något annat egentligen.
Man vill spara på energin och det är ju kanske senare man får nytta av det här. Att man har bättre kondition, man ökar muskelstyrkan eller någonting.
Exakt.
Det är kanske inte för stundens njutning alltid. Sådär, så att det finns ju den aspekten. Och då tycker jag att problemet blir då, det är att vi idag säger stress om vad som helst utan att specificera vad man menar. Och eftersom folk vet att det finns en risk för ohälsa om man håller på under väldigt lång tid och har en stressbelastning, otillräcklig återhämtning. Om man kanske för lite fysisk aktivitet eller vad man ska säga. Då är det som att det också blir farligt att anstränga sig för det som egentligen bara är en del av livet. Det här är ju, jag tycker det är löjligt hur det pratas om stress nu för tiden.
Mm, hur då?
Jo, men därför att det blir en effekt där just de små ansträngningarna som vi behöver för att hålla oss friska, för att få en inkomst, för att klara saker, ses som farliga.
Vad tänker du på då? Tänker du att jobba? Eller?
Ja, eller? Jobba. Det kan förvisso vara, jag tror inte att alla jobb är bra eller hälsosamma.
Nej, det håller jag verkligen med om.
Det är ju ganska uppenbart. Men i grunden så är det ju naturligtvis bra att anstränga sig. Och en slutsats som har nästan blivit allmänt accepterad är att det är farligt att anstränga sig. Att det finns någon slags så här vattenglas så här som vi håller öppet och så tänker vi så att så här mycket energi har jag och nu har jag ju bara hälften kvar för nu har jag druckit hälften av det här då, men i alla fall. Och då är det som en slags batteri som töms så här. Och det är ju inte riktigt så, utan det är också för att vi ska få mer energi, mer vatten i det här glaset. Då behöver vi också göra saker som är bra på sikt och som egentligen inte tar av energin, utan gör att jag lär mig saker. Ganska vanligt har man sett att man ser händelser i livet som är utmanande, att man ser det som just hot istället för utmaningar och saker man ska göra för att lära sig. Och det kan till exempel vara att ha en presentation, man ska göra en muntlig presentation, det är ett sånt typiskt exempel, men nästan alla blir ju oroliga av att göra det här, man får en reaktion, sen kanske det är kul, men de flesta blir helt enkelt har en stressreaktion och tycker det är lite obehagligt. Och det är ju då en sak som gör att det drar igång den här stressreaktionen i kroppen, så känner man att hjärtat bultar. Man kan ju, det blir ju som en nästan någonting som slår eller sparkar in i bröstet om man känner att andningen påverkas och nu kommer det märkas på mig och så vidare. Om man då har en uppfattning om att det här är dåligt i sig, att det här är en negativ reaktion, att det här är farligt, då blir det väldigt annorlunda än om man förstår att det här är liksom naturens, eller vad vi ska säga, sätt att hjälpa mig att prestera bra, komma ihåg, prioritera. Ja. Så det är det som är grunden. Sen kan det bli för starkt och då kan det ju verkligen gå till helvete.
Men det får inte bli ett hinder liksom, så att man inte klarar av.
Nej, och det vet vi ju kan hända. Men för de flesta så är det här lite obehagligt och också hjälpsamt. Mm. Och jag tycker då, jag vill hävda att vi har då en spridning av stressbegreppet som vi sätter som någon slags negativ stämpel på sånt som också är en del av livet. Mm. Vi medikaliserar vanligt liv i det här. Det är kanske konstigt för en stressforskare att höra det här då, men jag tycker att det är olyckligt att folk tror att det är mycket farligare med stress än vad det egentligen är. Det finns ju risk för ohälsa på sikt, absolut. Men i grunden är det någonting som hjälper oss. Och då kan man hålla isär de där sakerna.
Men om jag har tolkat dig rätt då, det här exemplet du tog med att hålla en muntlig framställning. Jag känner igen mig själv, att man blir torr i munnen och blir fumlig och arg på mig själv för att det blir så här. Ja. Menar du då att jag mer borde omfamna det här, det är precis så här det ska vara, det är inget konstigt. Hellre det än att börja äta betablockerare eller
betablockerare
sluta
kan ju
göra muntliga framställningar.
Nej, framförallt det sista. Ska vi hoppa över beta-blockera?
Ja, vi struntar i dem.
Men, det är ett eget ämne på något sätt.
Ja, okej.
Det är lite tjust idag, men jag ska bara erkänna det. Men det är en annan sak. Jag är inte som piller.
En parentes då. Jag ska bara säga var det kommer ifrån. En som jobbar inom tv som sa att det är väldigt vanligt bland programledare, speciellt när man ska göra stora produktioner, live-sänt, att man tar beta-blockerare för att klara av det hela. Det var därifrån det kom.
Ja, men och det vet jag också från, åtminstone från medicinärvärlden, att det är jättevanligt. Att, det är ju också då lätt som medicinare, som läkare att skriva ut. Och då har man en muntlig presentation, kan man lika gärna peta i sig ett sånt där piller. Och så kapar man de topparna och kan känna sig lite trygg med det. Och det är väldigt vanligt hos musiker för att minska att man darrar lite grann, som är väldigt olyckligt om man spelar ett instrument. Men det här som du säger då med att omfamna reaktionen, det visar sig faktiskt att det hjälper. Inte alla, men många. Så att väldigt korta, man har jättemånga experiment kring det här, superintressanta, där man utbildar personer i så här, ja men stressreaktionen är till för det, koncentrera sig, komma ihåg bättre och det här, känner du av det här i kroppen så är det, ja men det är den naturliga reaktionen för att du ska prestera bättre. Och då ska man se det här då inte som någonting negativt. Och sen så ska man se hela situationen mer som en utmaning och inte som ett hot. I den mån det går, det kan ju vara ett hot, jag fattar det också. Men när det är ett föredrag i skolan eller en tv-produktion, då är det ju inte ett hot på det sättet. Det är bara en viktig tillfälle.
Ja.
Och då visar det sig att personer presterar bättre. Det kan vara en kort intervention. Mm. Och så presterar folk bättre, det vill säga andra människor kan tycka, om de får blint så att säga då säga så här, vilka presterade bäst, så kan de tycker de att de här i gruppen som har fått den här interventionen presterar bättre. Och man har mätt positiva effekter på ungdomars betyg i skolan, på kardiovaskulära reaktioner, på om man vill öppen för feedback till exempel. Alltså om man undviker, då vill man inte ha feedback. Är man lite med så här, ja men det här är en naturlig situation, då kanske man vill lära sig någonting och vill ha feedback. Mm. Så det du säger med omfamna, det är inte så dumt. Jag hörde ett sånt exempel, det här är också anekdotiskt, men det var en kollega, Malin Bergström, en barnpsykolog, som sa att hon hade stött på dagis i Stockholm där man hade skippat Lucia-tågen.
Ja, den har jag hört. Jajamän, den har jag hört.
Okej, det är anekdotiskt, men jag tolkar det ju då lite på mitt sätt som att det här är en konsekvens av att vi ser obehaget i en utmanande situation som ett hot.
Ja, och vad tyckte du om den åtgärden?
Det är ju förfärligt. Ja. Vi måste ju träna oss på det där. Jag vet ju det från andra länder hur mycket bättre man är i vissa länder på muntlig presentation. Därför att man har slipat bort oron genom att exponera sig. Alltså göra det många gånger.
Ja.
Och vi som är lärare, vi kan också vara nervösa ibland, men i stort sett så har vi slipat bort det där, för vi har gjort det så mycket.
Ja, men vi satt och hemma och pratade om det där när vi såg det på TV. Och vi tänkte precis det här, att varför ska man skapa det här kuddrummet för de här barnen när de är små, och som är någon slags illusion.
Mm.
Och sen när de blir stora och kommer ut i verkligheten, så finns det inget kuddrum längre, och då kan de känna sig lurade nästan.
Jättebra
varför
poäng.
Inte? Ja. Nu har jag ju inte helt svenskt påbrå heller, så jag är ju van vid att det kan vara lite tufft ibland. Men jag tycker att det är på det hela positivt faktiskt, ibland. Att man blir lite utkastad så till sitt öde, men ändå att man känner det finns en trygghet, men man måste också bli lite utmanad.
Jo, men precis. Vi kan inte skydda folk för mycket, för då är det inte ett skydd. Då är det ett hot istället, där vi gör det svårare för våra barn och ungdomar kanske.
Men gör vi för mycket sånt idag, tycker du?
Ja, men jag tycker det. Det rapporteras och citeras påståenden som är helt vansinniga.
Kan du säga något som du har snubblat över nyligt?
Ett som jag stör mig på, som ofta sägs, det är att hjärnan krymper vid utmattningssyndrom eller av stress. Okej. Då kan man se i djurexperiment att om man har väldigt stränga såna stressparadigm, flera veckors av väldigt, väldigt hårda förhållanden för gnagare till exempel, så kan man se att förgreningar mellan vissa nervceller, vissa delar av hjärnan, blir glesare och sen växer det tillbaka. Och det är en förändring som är på riktigt, och man vet vilka molekyler som orsakar det där. Och man kan förvisso då se ökad tillväxt i vissa områden. Men skitsamma, vi kan se lite så här minskad volym eller minskad förgrening och sånt där. Det kan man göra. Och så finns det en del anekdotiska eller sämre studier som jag ser det som tyder på liknande effekter hos människor. Men det här är då väldigt små effekter. Det är otroligt små skillnader. Alltså i procent räknat så är det väldigt lite. Och det är väldigt osäker metodik. Och för just utmattningssyndrom, där finns det inte studier som är replikerade, som visar att man har då mindre volym i vissa delar. För forskningen som är gjord är lite spretig. Men det är nästan en sanning att hjärnan krymper.
Det vill säga att man blir dum?
Ja, eller? Jag vet inte om man ska tolka det så, men att folk tolkar det som en hjärnskada. Och det tycker jag är olyckliga. Det är klart att om personer har problem med att hantera vardagen, har ett lidande och trötthet, det är klart att hjärnans funktion är störd. För det är ett äkta lidande. Men om man dessutom låter folk förstå att hjärnan eller del av hjärnan är krympt, fast det kanske handlar om 2% skillnad i dåliga studier eller dåliga och dåliga, men inte som tillåter säkra slutsatser, om man säger så. Då är det väldigt olyckligt. De här personerna har ju tillräckligt lidande än att de ska gå runt och tro att de har hjärnskador.
Kan det i sig göra att man faktiskt mår sämre än man gjorde utan den här kännedomen?
Ja, men det är väl vår hypotes att det är så. Och det finns inte experiment gjorda kring det, men det finns ganska mycket stöd för den tanken faktiskt, förutom att det känns väl naturligt. Jag skulle inte bli gladare av att jag att jag tänker att jag har jobbat så mycket så att min hjärna har krympt. Den kanske har, men jag tror inte det.
Eller
jag
menar,
jag skulle inte veta
det.
Jag vill inte höra det i alla fall. Så det är väl inte något, det är kul för välmående. Då kanske man oroar sig mer på kvällen och sen kanske man sover sämre eller vad man nu gör. Så det är väl inte så himla lyckat. Men vi vet ju att det finns väldigt starka placebo och dess negativa kusin nocebo-reaktioner. Alltså att man har negativa effekter som grundar sig på förväntan eller inlärning. Och då vore det fullt rimligt att tänka sig att man då kan påverka folks välmående via en sån här nocebo-reaktion, alltså förväntan, om man då tror att hjärnan är krympt.
Mm.
Personer som är mer rädda för sina stressreaktioner och tror att det påverkar hälsan mer, de har en ökad dödlighet i stora studier. Där är metodiken bristande, men jag ser det som att det kan kanske tolkas som att den där rädslan för stressreaktionen också påverkar hälsoutfallet med ett sånt hårt mått. Det vet vi inte, men det finns ganska mycket kring fakta som skulle tyda på det här. En sista sak som det rapporterades idag, vilket du kanske såg då, att det var att när man tittar på personer med hälsoångest, alltså som har en överdriven och besvärande stark oro för sin hälsa, trots att man alltså är frånvaro av objektiva fynd för sjukdom eller ohälsa, att de har en kortare livslängd. De här personerna vet vi söker sjukvård mer, har andra hälsoproblem, lider, och enligt den här stora svenska nya studien som precis har kommit så finns det också en förkortad livslängd. Även om vi inte vet orsak och verkan där riktigt, så kan man ändå, tycker jag, oroa sig för att oron för hälsa som vi kan pådula folk med felaktiga påståenden kan bidra till att folk faktiskt också blir sjuka lättare eller möjligtvis lever kortare. Så tänker jag, det var ett långt resonemang.
Ja, men det är intressant. Och jag tänker då, jakten på klick som då började där på någon redaktion genererar då i förlängningen minskad livslängd hos en del individer.
Ja, det kan man oroa sig för.
Man kan oroa sig för det. Det vore väldigt tråkigt om det var så, men det kanske finns indikationer på att det är så.
Ja, men det tycker jag att jag gör. Det finns ju stöd från olika områden som gör att man, som tydligt pekar mot att man ska vara försiktig med överdrivna hot om hälsa. Att det här påverkar inte minst de här personerna med hälsoångest eller hypokondri, men också andra ohälsotillstånd.
Det här att man slentrianmässigt kastar ur sig, jag är så stressad.
Mm.
Vad tycker du om det?
Jag tycker också att det kan man kanske specificera lite grann. Jag brukar försöka använda ordet jäktad, just för att jag tycker att ordet stress har fått sådana proportioner och så negativa konnotationer. Så då, jag säger ibland jäktad bara för att slippa det där. För det är inte säkert att jag tycker att jag tror att det är farligt eller att jag tycker att det är extremt obagligt, men jag har mycket liksom på agendan. Det tycker jag. Ja, jag tycker man använder stress på ett olyckligt sätt, det tycker jag verkligen. Ordet stress. Och slår vi upp tidningar så är det ju otroligt vanligt att vi ser väldigt kraftiga påståenden om effekter av stress, och inte minst uttalar sig folk som inte är stressforskare, som kanske är, man kanske är en högt ansedd och populärvetenskapligt skicklig psykiater eller någonting annat, som kommunicerar om det här, eller personer som bara har blivit friska och som då anser att de blir, alltså från en stressdiagnos, och då anser sig vara experter. Och flygplatsernas boklådor tycker jag är så här fulla, det är så här kubikmeter.
Vänta, vad har de där för något?
Om man är på en flygplats och går in i en bokhandel så ser man att det är väldigt populärt med litteratur som handlar om hälsa eller stress. Och så.
Men, men det är ju det.
Ja, men jag är lite besvärlig, du hör på mig.
Jag hör dig, att jag
är irriterad på det här.
Och jag vill gärna nysta vidare i din irritation, om det är okej. Okay. För att jag har ju själv...
Där har du något, min personliga.
Nej, men jag har ju själv gått igång på... Vad jag tycker, inte bara de här rubrikerna i media där man drar väldigt höga växlar på någon studie, utan också i det här dagliga scrollandet. Mm. Att det dyker upp, det är farligt att dricka läsk med sötningsmedel, då kan du få cancer. Mm. Eller det kan vara allt möjligt. Alltså, du vet, varning för det livsmedlet, du kan inte göra si, du kan inte göra så. Och det blir overload i hjärnan till slut. Mm. Och det är så mycket hälsocoacher där ute som ska hjälpa mig, så till slut så vet jag varken ut eller in. Är det här något fenomen som du också har reflekterat över?
Ja, men det har jag. Jag men när kvällstidningarnas första sidor är inte kriget i Ukraina, som jag verkligen tycker att man ska, såklart ska rapportera om, så är det ofta något sånt där, så vet du att du är det och det, eller symptomen som gör att du kan misstänka den här sjukdomen, du kanske lider av så här. Så det är ju förstås klickbart och väldigt säljbart, som, och som också kan vara negativt för oss, att det här sköljer över oss. Men jag tänker också på det här med att definitionen av stress, och som jag angav den här, då är ju den bred och det handlar om utmaningar. Och då med temat här med löpning och maraton och så här, då är ju det förstås också en stressreaktion man startar i kroppen genom att springa. Och det är ju inte, man behöver inte springa ett maraton för att vi ska se det som en stressreaktion i kroppen. Utan fysiologiskt är ju det här väldigt likt det som sker vid en, när jag blir nervös för det här föredraget som vi pratade om. Mm. Om jag nu anstränger kroppen så här, jag gick upp för trapporna, det var inte så farligt. Men det är ju 8 trappor eller vad det är upp här.
För någon annan kanske det är ännu jobbigare.
Ja, men jag känner ju hur jag drar igång de här systemen som ska frigöra energi. För den kommer jag behöva då. Och då, det går inte riktigt att skilja det från den reaktionen som sker vid en mer psykosocial stressor. Mm. Så att jag tror få säger att fysisk aktivitet inte är en stressor.
Just det.
Egentligen.
Ja.
Fast men det är ändå något helt annat i klickvärlden.
Man får ju för sig att egentligen att all träning är bra.
Mm.
Så.
Mm.
Men sen så kan det också stå att du ska promenera istället för att minska på stressen.
Säger man så?
Jag har sett det i någonting. Det var med här med kortisolnivåerna, tror jag. Nej, men det var någonting i stil med att man skulle promenera då om man känner att de här lite mer högintensiva träningsformerna skapar en stress som är negativ, så ska du hellre gå. Och jag kände väl att fine, det kan ju också vara så kanske att i olika perioder i livet så kan man känna att en promenad är bättre. Men
att hänvisa till några kortisolnivåer, det blir ju helt konstigt. Kortisolet är ju till för att få oss att klara av utmaningar och frigöra energi.
Men just det ämnet har ju blivit lite negativt. Alltså fått en negativ klang, just kortisol.
Verkligen.
Ja, det borde det inte vara, tycker du?
Nej, inte i grunden. Det är alltså stressreaktionerna där kortisol är en mediator, det är ett hormon då som är inblandat i stressreaktionen. Det är jättemånga ämnen som är inblandade i organsystem. Det är ju viktigt därför ämnesomsättningen till exempel, och för att frigöra energi och påverka hjärt-kärlsystem och så att vi ska kunna utföra de här uppgifterna som är utmanande. Mm. Så det är inte dåligt i sig. Men det är klart att belastar vi systemen för mycket så finns det en slitageffekt på sikt. Det gör det. Det är inte det jag vänder mig mot, utan det är det här sammanblandningen.
Många är ju då oroliga för vad långvarig stress kan göra med ens mående.
Mm.
Och så blir det en lite ond spiral. Kan du berätta lite om det? När blir stressen negativ och vad kan man göra?
Jag menar, dels så vet vi ju att det finns ett samband mellan långvarig stressbelastning, stark stressbelastning, och en viss ökad risk för ohälsa på sikt. Men man ska komma ihåg att den är inte lika stark som folk tror. Det är inte riktigt så att vi stressar och själva stressen ger oss en sjukdom X. Vi får astma eller cancer för att vi är stressade. Utan det tycks vara så. Vi ser det på epidemiologiska studier där vi undersöker samband över tid i stora grupper. Så då kan vi se då att sämre arbetsförhållanden och kroniska utmaningar så har man en lite ökad risk att utveckla vissa typer av ohälsotillstånd som hjärt-kärlsjukdom till exempel. Men det som jag tycker är viktigt att komma ihåg då, det är att för den som är övrigt och normalfrisk så är inte det särskilt stor riskökning, utan det är mycket värre med traditionella riskfaktorer. Vi har en riskökning, och den tycks ju vara så när det är över lång tid eller väldigt starkt, om vi sammanfattar det i alla fall, så är det så. Då har vi en viss riskökning för sjukdom längre fram. Kanske lite mindre än vad folk tror. Det hänger också ihop med sömn och återhämtning.
Just det.
En del av problemen är väldigt lika hur det är med stress. Att de som kommer för sömnbehandling, de tror att det är väldigt farligt att inte sova.
Ah.
Och det är det inte. Det är ju obehagligt. Och på sikt, då är det lättare att utveckla en depression till exempel. Så att det finns ett sånt samband. Det handlar ju alltså om kroniska stressorer och stressreaktionen. Och då är det ju definitivt över flera månader. Mm. Alltså vi, oftast menar vi veckor, månader hos människor när vi menar kronisk stress. Och det är den man ska bry sig om i stort sett. Och sen är det ju förstås så att den här riskökningen, den studerar vi ju rätt så ofta ett par år senare när det är de här stora materialen i alla fall. Om det inträffar då en hjärt-kärl sjukdom eller man kan följa till död i vissa fall. Så att det är nog på lång sikt kan vi säga. Och om jag följer upp det resonemanget så kan vi se att när vi har subjektivt högre stressnivåer över tid så ökar känsligheten för förkylningsvirus. När man testar det experimentellt och låter folk andas in förkylningsvirus så kan man se att de som har varit stressade över en längre tid innan, de löper en större risk att också bli infekterade av att de exponeras för virus. Att man blir inte alltid sjuk när man får ett virus. Men där finns ett sånt samband, och då är det någon månad åtminstone av stark stress som kan ge en mätbar större risk att också utveckla infektionen. Och när man har mätt det upp till 2 år så har det varit en gradvis ökad risk. Alltså stark stress upp till 2 år har då givit en starkare påverkan på risken att bli förkyld. Så att det så vitt vi kan förstå det, så är det liksom längre tid som behövs för att det ska öka risken för någon typ av ohälsa.
Finns det några krockkuddar vi kan ta till för att så här, minska de negativa effekterna av stress? Alltså, tänk bara alla de här som säger att men jag har ett sånt roligt jobb så att det gör ingenting att jag har mycket att göra för det är så kul. Och lever man i förnekelse när man säger så, eller har man rätt?
Det kan man vara, och det är en jättesvår fråga. Jag önskar att jag kunde svara på den. Problemet är att det är så viktigt att kunna dra på och anstränga sig och komma över barriärer och sådär. Men det är också viktigt att lyssna på kroppen och vad som är rätt balans för en viss individ. Jag tror att det är svårt. Det går inte att uttala sig om. Jag brukar jämföra med så här, är det bra att bli arg? Ja, det är väl lagom på något sätt.
Whatever floats your boat, kanske. Ja, men, eller någonting. Om det leder till något bra.
Ja, men precis. Och det, jag menar, vi kan inte överleva som människor utan aggressivitet. Och för att hävda vår rätt till exempel. Men den får inte bli för stark heller. Det här är en balans då, tänker jag också, med hur mycket vi ska lyssna på de här signalerna. Så att det är lite svårt att ge allmänna råd. Okej, men när jag sagt det så ska jag försöka vara mer hjälpsam. Och jag tycker då att om man har till exempel långvariga sömnproblem, så att man vaknar mitt i natten eller man har svårt att somna eller man vaknar för tidigt och sådär, det vill säga det som kallas för insomni, då tycker jag att det är helt onödigt att gå och dras med det över lång tid, därför att man kan behandla det väl och då mår man bättre rent subjektivt, men man minskar också andra typer av problem. Och får vi bort insomnin, sömnproblemen, så tror vi i alla fall att man då minskar risken att drabbas av andra hälsoproblem. Så både effekten på stressnivåer och på själva sömnen. Så det är väl ett bra tips, tycker jag. Oroa dig inte för om du inte sover så bra alltid. Man kan vara stressad och man kan sova lite dåligt. Men är det över för långt, då är det väl toppen att göra någonting åt det.
Men har du något tips? För jag tänker att jag ställer ju då och då frågor i mina sociala medier och jag vet att det är många som lyssnar på det här som har problem med sin sömn. Mm. Och man kanske drar sig lite för att gå till sin vårdcentral och säga hej, jag sover dåligt. För man tycker att det är, det är väl inget, alltså, det är väl lite fruktigt. Eller precis. Vad tycker du man kan
göra? Jag tycker det är väldigt kul att svara på den frågan.
Ja.
För att säga det rent ut. Därför att vi har så bra stöd för sömnbehandling och du vet ju också att det förskrivs väldigt mycket sömnmedicin. Mm. Men det som alla stora sömnsällskap, alltså organisationer som jobbar med sömnutvärdering av sömnbehandling och sömnproblem, rekommenderar som första alternativ, det är kognitiv beteendeterapi. Och den behöver inte vara så lång och man kan utföra det i hög grad själv om man lär sig hur man gör eller tar del av den här informationen. Så att farmakologisk sömnbehandling kan också vara motiverad ibland, men det finns en överförskrivning och man har inte lika bra effekter över lång tid som man har av kognitiv beteendeterapi. Då tränar man på att sova, alltså man minskar tiden i sängen så att man har större sömntryck, man associerar sängen mer till sömnen, till att ligga och vrida sig och så vidare. Det är ett program som kan vara 6 sessioner långt till exempel. Och då kan man få det, man kan gå till sin vårdcentral och nu ska de ha resurser då i Sverige för psykosociala insatser. Man kan också göra det här över internet, internetpsykiatri.se till exempel. De har insomnibehandling som är fin. Man kan anmäla sig, då gör man det här över dator. Ja. Det har vi undersökt även hos ungdomar. Vi har gjort, förutom hälsoångest, har vi också undersökt apropå hälsoångest, som också går att behandla över internet. Och vi har till och med undersökt min kollega Susanna Järnlövs bok Sov gott. Alltså vi skickat den till personer som har sömnproblem, så får de läsa boken och sen rapportera in hur väl de har följt träningen. Och då ser vi ganska stora positiva effekter på sömnen. Om man läser boken och följer instruktioner,
det är viktigt att lägga till.
Självhjälpsboken i sig i bokhyllan gör inte så mycket nytta. Det är ganska jobbigt, så man måste göra det jobbet själv. Så det är väl ett jättebra tips. Långvariga sömnproblem är bättre. Inte så farligt, men bättre att göra något åt dem och det kan man.
Jag hade en spännande diskussion med en av mina klienter som jag är personlig tränare till och personen sover dåligt, säger personen. Och jag frågar, vad baserar du detta på? Jag har en klocka som ganska ofta säger att jag har sovit dåligt. Men hur upplever du själv din sömn? Frågar jag. Ganska okej.
Okay. Ja, intressant.
Ja, eller hur? Och då föreslog jag helt enkelt att om du testar att sova utan din klocka och så ser du vad som händer.
Det
tyckte personen var jobbigt, för att då gick ju man ju miste om massa viktiga mätvärden, och tydligen så är det så att om man tar av sig klockan så är det någonting, det är som att bryta en runstreak, om du vet vad det är. Man vill gärna vara kontinuerlig, så att säga.
Ja.
Så jag tyckte att det var lite svårt där, så därför vill jag bolla den frågan till dig. Det finns ju så mycket mätbarhet kopplat till sömn idag. Vad tycker du om det här?
Jag tycker jag ska vara försiktig med den där. Och vi undersöker just nu ett av de där mätverktygen, för vi ska ha med i en stor behandlingsstudie om kronisk trötthet. Och då vill vi ha koll både på fysisk aktivitet men också på sömn. Så att vi håller på precis att titta på vad vi ska använda. Därför att då vill vi ha objektiva mätvärden på tid i sängen och man kan både få mått på från rörelse och från autonoma nervsystemet, så att man kan kombinera det till mått på sömnen. Så jag tycker dock, men då är ju det personer som ska genomgå en behandling och vi vill förstå vad det är de förändrar och om de sover bättre, om de mår bättre och så vidare. Men varför en människa som inte upplever sömnproblem ska ha mått från en sån där digital liten apparat eller klocka, det verkar helt onödigt. Och det leder ju just till risken att vi får info som inte stämmer, eller som, jag menar, har man en tillräckligt bra sömn så, eller sagt, är man inte, upplever man inte sömnproblem så har man inte insomni, därför att det bygger på dagtrötthet och den här känslan av att sömnen är otillräcklig.
Men upplever man att sömnen är tillfredsställande så borde man, det borde vara gott så.
Verkligen, då har man i alla fall inte insomni. Ja. Om det kan vara någon tröst, men det är den största och vanligaste sömnstörningen. Jag skulle tycka att det var en tröst. Jag skulle inte bry mig om den där klockan då. Och jag är nog lite skeptisk. Jag har inte riktigt forskningsstöd för det ska jag bara säga på en gång eftersom jag är som forskare då. Men jag skulle i alla fall vara försiktig med att ta till mig för mycket hälsodata om det inte är så att jag verkligen jobbar för att till exempel förbättra min kondition, någonting, då förstår jag att det är intressant att få de här data. Men den här utvärderingen om att man är, vilken form man är i varje dag, jag vet inte. Vi kan ju också få för stort fokus på hälsa och kroppen så som vi pratade om i början. Det är ju en,
ja, men jag tänker också
vill vi inte.
Det handlar ju också om att man bör ha kunskap för hur man ska tolka de här värdena. Så. Jag vill bara dra en parallell till blodsockermätare till exempel. För det är, det finns ju många som inte har problem med diabetes som går runt med en sån här bara för att mäta sitt blodsocker. Och om man då får ett högt utslag på sin mätare när man till exempel äter en kanelbulle, så är det helt i sin ordning, för det är ju så det ska vara. Det som kanske är mer intressant är ju hur det beter sig sen.
Just det.
Men den kunskapen har ju inte alla. Och jag tänker att det blir lite samma med att mäta sin sömn. Om man nu upplever att de här mätdata gör mig stressad. Nu har vi stressen igen.
Men, jo, men att det är negativt för mig. Det är ju, då, ja. Där använder du det på ett
ja, inte jäktad utan stressad.
Nej, exakt. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Du hade inte behövt använda, det fanns inget bättre ord för det heller. Utan i de lägena när man upplever det som en stress och att få de här mötvärdena som kanske inte stämmer med den subjektiva upplevelsen. Så ska man verkligen dra öronen åt sig. Och de här, många av de här, det stämmer ganska dåligt. Alltså subjektiv sömnkvalitet och fysiologiskt uppmätt sömnkvalitet är inte så starkt korrelerade till varandra. Så att man ska gott nöja sig med känslan av att sova tillräckligt bra.
Då måste jag bara säga en sak. För att häromdagen, så eftersom jag har den här mätaren på mig nu. Jag sov så bra. Jag vaknar bara... Jag har inte ont i ryggen. Jag har alltid ont i ryggen på morgonen. Jag var inte stel. Det var så härligt. Jag var jätteglad.
Vad sa klockan då?
Body battery 42. Ja, det var ju inte bra. Man vill ju ändå komma upp i kanske 80 då. Ja. Så att jag blev ju lite irriterad. Men så tänkte jag så här, nej, jag ska inte låta klockan påverka mig. Den sitter där den sitter och det kan säkert, det behöver inte stämma. Men det var ändå någonting som hände i huvudet, apropå hjärnan.
Ja, men jag förstår precis din poäng och jag tror att jag själv skulle kunna titta lite för mycket på de där mätvärdena. Jag har ju varit så vanlig klocka eller
du har
inte.
Ingenting där,
men då apropå att jag kanske blir en löpare lite mer. Jag tyckte, var det inte lite kul att man blev snabb så där då, stark. Så då har jag ändå övervägt om jag skulle ha en sån där klocka då. Men jag tror inte att jag skulle själv må bra av att få för mycket info om, höra den uttala sig om mitt allmänna eller övriga hälsotillstånd, en puls och tid. Så här.
Man kan ju välja bort de mätvärden om man vill. Vi ska börja runda av här, men jag bara är nyfiken på, vad ser du framåt forskningsmässigt i det du håller på med, som är så här, det du går igång på mest, som är mest spännande?
Och jag är så intresserad av den här individuella känsligheten för sjukdomssignalerna från kroppen. Vad är det? Vi håller på och undersöker funktioner och egentligen storlek på vissa delar i hjärnan, hur det svarar på inflammationssignalen. Det är ju liksom en sjukdomssignal som vi pratar om. Så. Sjukdomssignalen till hjärnan. Ja. Kan vi hitta mått som förklarar någonting om den här olikheten? Är det förväntan? Är det hjärnans struktur eller funktion, den nivån vi ska mäta det på? Kan vi förstå det bättre kanske med hur vältränade, alltså någon slags konditionsmått, sömn? Det där tycker jag är så intressant och där är jag superintresserad av inställningen till kroppsliga förändringar. hur vi läser av kroppens tillstånd. Det är ett hett område i mitt forskningsfält.
Ja.
Jättestort. Så det där är jag så sugen på. Men jag måste lägga till en sak. Vi gör ju forskning om behandling av utmattningssyndrom. Och nu breddar vi det med mina kollegor från Gustavsbergs vårdcentral med inte minst Elin Lindsäter, en stressforskare. I alla fall till att intressera oss för trötthet i ett större perspektiv, då med kroniskt trötthetssyndrom, utmattningssyndrom. Hur kan vi förstå den och behandla den? Det är väldigt intressant. Och där samarbetar vi med många kollegor i Norden och i England för att förstå det här.
Du, jag kommer att tänka på, när vi är inne på hjärnan, vi har ju en... Ibland då i alla fall populärt så uttrycker man sig om den andra hjärnan som är tarmfloran eller tarmsystemet. Har du gjort någon forskning på tarmsystemets?
Nej, jag har inte gjort det och jag kan inte särskilt mycket om det.
Jag bara kom att tänka på det. Det är mycket snack om det.
Ja, men det är mycket snack och jag tycker att det är väl jätteintressant för man kan se att till exempel djur kan ändra beteenden ganska mycket om man påverkar tarmfloran hos dem. Så att det är uppenbart att det finns en sån koppling. Men det jag tycker är jobbigt där, det är att det är så mycket snack och så lite verkstad. Så att det är väldigt mycket sammanfattningar. Det här tyder på det och de här studierna tyder på det. Det finns en obalans mot mängden originalstudier som verkligen testar någonting. Mm. Och där har man enormt stora påståenden om hur det här kan förklara olika typer av psykiatriska tillstånd som autism och så vidare. Så att där finns det är jätteintressant, men man ska hålla tyglarna till hästarna lite grann här, tycker jag, med slutsatserna. Jag är ingen expert på det. Vi tar ju in experter som föreläser om det när vi har kurser till exempel.
Ja, men otroligt intressant.
Ja, det är det verkligen. Det är kul att följa den forskningen, tycker jag.
Ja, men då kan man väl avslutningsvis kanske lugna lyssnarna då med att det mesta du läser och hör om kopplat till hälsa är nog rätt överdrivet, eller?
Ja, jag tror det. Och det är väl bäst jag tror att det är sant, men jag begränsar det lite grann till stressområdet, stresssömn, som är i det här sammanhanget min expertis. Då. Stresssömn, immunsystem. Ta det lite försiktigt.
Just det.
Och tolkningen.
Har du sett något samband mellan fysisk aktivitet och stressnivåer?
Ja, och inte i egen forskning, men det är väldigt tydligt att det inte går att skilja stressrespons som kommer av den här fysiska ansträngningen från den stressrespons som vi får av att uppfatta något hot mer i ett psykosocialt sammanhang. Så att det finns ett klart överlapp. Det är en stressrespons, det tror jag alla initierade säger, när vi sätter igång med den fysiska aktiviteten. För då behöver vi mobilisera energi helt enkelt. Så att där finns det ett överlapp då. Och vad det gäller fysisk aktivitet och responsen man har sen på hur vi möter ett hot, då vet vi ju dels att vi har då en lägre aktiveringsnivå. Vi får ju lägre blodtryck och en lägre vilopuls. Ett slags stressrelaterade fysiologiska processer såklart. Av fysisk aktivitet. Så med mer träning så har vi då en lägre grundaktivitet. Och det gäller också en del av de här hormonsystemen som vi kan studera. Och när vi sen möter en utmaning, då klarar vi det sätt generellt sett bättre, alltså en psykosocial utmaning, bättre om vi är vältränade. Därför att då har vi väl motionerade system i kroppen, om jag får uttrycka mig så.
Det vill säga
att de är välsmordade, som en mutter som är välsmord, kanske man kan säga. Det vill säga att de kan snabbt slå på och de kan snabbt slå av när de behövs. Och de kanske då inte behöver slås på lika mycket om man är vältränad. Dessutom så får man ju en lite större tilltro till att man klarar en utmaning. Och tilltron och bedömningen av den egna förmågan, det är jätteviktigt för att hantera även en psykosocial utmaning. Så att det finns goda effekter på hur vi möter psykosociala utmaningar av fysisk aktivitet. Så även ur det här perspektivet är det fint, tummen upp här, för att vara fysiskt aktiv. Utan tvekan faktiskt.
Så ju mer man springer desto... till en viss gräns förstås, desto bättre blir man kanske på att stå ut på ett mingel.
Antagligen så är det nog så, ja. Och det återstår väl att undersöka just mingelhanteringen där.
Psykosocial hotfull situation är
ja, jag tycker
jag
det var ett väldigt bra exempel. Antagligen är det väl så, ja, att vi kan känna oss lite skönare i kroppen. Vi vet att vi kan hantera en obehaglig situation och kanske ha lite större förtroende för vår bemästringsförmåga. Alltså bemästra en obehaglig hotfull situation. Så.
Ja, men jätteintressant. Jag tänkte också att du skulle få nämna om man vill ta del av din forskning eller ja, kanske ja, lyssna på dig på något sätt. Var kan man hitta dig? Vilka plattformar?
Jo, men man kan hitta mig till exempel, jag har skrivit en bok som nyligen kom på engelska också som handlar om de här subjektiva hälsoupplevelserna och sjukdomssignalerna till hjärnan och så, som heter Ditt inre liv, som kom 2017 på svenska. Och sen gjorde jag en engelsk version av den som heter The Inflamed Feeling, The Brain's Role in Immune Defense. Men ungefär samma innehåll då på engelska. Men sen har jag också två podcastar. Den ena är på Karolinska institutet och heter Psykologisk forskning. Och den andra heter Stressforskningspodden och hör hemma på Stockholms universitet.
Mm. Jättebra poddar där, jag har lyssnat på.
Instagram, Lekander M.
Just det. Mats, stort tack för att du kom hit idag. Otroligt intressant och som sagt, du är välkommen tillbaka.
Ja, tack och förlåt.
Ja, det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och du får jättegärna följa mig på Instagram. Där heter jag Maraton Petra. Och sen finns ju också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och där får du jättegärna gå in och tycka till om avsnitten. Önska framtida gäster, dela dina känslor. Du är varmt välkommen in där. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt. Så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.